Mår ni bra? Några mådde bra. Är det någon här som är väldigt, väldigt deppig idag? Själv är jag lite stressad. Liksom jag känner så att jag har lite högre puls än jag brukar ha. Och lite rädd. Samtidigt så tänker jag att det brukar alltid gå bra där han, när man lever. Det brukar gå bra till sist. Så, men där är någonstans är jag. Och var är du då, Maria?
Jag känner mig glad och lugn och full av tillförsikt.
Ah. Ja. Full av tillförsikt. Ja. Jag tycker att vi slänger oss in där för att du har ett halsband om halsen.
Mm.
Vad står det där?
Det står trust no man.
Mm. Så att du inte är helt full av tillförsikt?
Nej, alltså män ska man ju, om man tittar på gruppen män, ska man ju inte lita på män. Om man tänker på att det finns väldigt mycket dåliga saker som händer på grund av män. Men, nej, men det här är väl inte bokstavligt kanske, utan mer som en rolig grej. Och alltid när man sätter på sig det här halsbandet så får jag väldigt mycket frågor. Och det tycker jag är roligt. Jag brukar ha ett halsband med en pistol på också. Det brukar också en del fråga väldigt mycket om.
Ja, vad brukar du svara då? Har du standardsvar eller lite olika?
Då brukar jag fråga. Om man blir ifrågasatt, då är det ofta liksom, då kan det vara att någon annan har ett halsband med blommor. Och då så, grejen var att det där pistolhalsbandet, det var liksom en väldigt personlig gåva som jag fick från en man som sa att det skulle skydda mig och sådär, en kärleksrelation. Så det halsbandet betydde jättemycket för mig därför att det fanns en väldigt vacker historia bakom det liksom.
Mm.
Men sen så för att jag är den jag är så var det nog många som tolkade det som någon sorts aggressiv, våldsbejakande feminist handling.
Blev du förvånad då att man tolkar en pistol som något våldsamt?
Ja, jag tänkte nog, herregud, det är verkligen så att jag tänkte sådär, gud vad folk ändå inte har humor och vad folk ändå, att det finns väldigt mycket fördomar, tänker jag, om feminister kanske. Och om mig, tänker jag också. Du sa ju innan här att du var lite rädd för mig.
Mm.
Det tyckte jag också var väldigt roligt.
Och därför har jag skrivit på din mikrofon så att den inte ramlar ner hela tiden.
Så att jag inte ska höra.
Härskarteknik som jag har hittat på.
Tysta henne.
Ja, jag var lite rädd för dig. Du har ju också kallats Sveriges farligaste kvinna. Men innan vi kommer dit så tycker jag det finns två problem med det här samtalet. Och det ena problemet är att jag sitter här med fördomar. Och är rädd för att kanske dömas. Kanske inte av dig. Men av andra liksom, att jag ska bli kallad så här gubbgris och Per Ström och andra konstiga saker. Men skit i det. Det andra problemet är att du har gjort så himla mycket spännande saker så att jag hellre skulle vilja prata med dig i 4 timmar och vi har 45 minuter. Så att det blir liksom som att få in en extremt god och spännande whisky. Om man hinner bara lukta på korken. Men vad är det du har gjort? Skulle du kunna, om vi låtsas att ingen vet vem du är?
Ja, alltså jag var journalist i grunden. Och jobbade under många år på Sveriges Radio och Sveriges Television. Och gjorde massa program och lite dokumentärer och lite sådär. Och sen så tröttnade jag efter ett tag. För att jag kände att allting gick så snabbt och det var väldigt begränsat med tid. Både att göra reportage men också att så här, när man väl kom ihåg när jag jobbade på Godmorgonvärlden så var det så här, ett långt reportage där. Skulle vara 6 minuter och då skulle det helst ha intervjuat 3 experter. Och jag var utbildad, eller är utbildad på Dramatiska institutet. Man fick lära sig att göra djupintervjuer. Så jag kom tillbaka till redaktionen med 6 timmars bandat material och skulle klippa ner det till 6 minuter. Och det tog väldigt lång tid och de tittade på mig som att jag var dum i huvudet. Och det var jag ju också, för det är liksom inte den typen av intervjuer man gör när man ska göra ett reportage för Godmorgonvärlden. Men det jag började känna efter ett tag var att jag kände att det var väldigt tråkigt och begränsande och att allting blir väldigt ytligt att det finns en mediekoreografi, en dramaturgi som är väldigt positionerande Det som är också, tycker jag, i hela debatten, att man ska, det är väldigt mycket så här, man intervjuar en forskare för att man vet att hen kommer säga det den ska säga, och så får den säga det på 30 sekunder, och sen så i debatten i P1 morgon så har man en motståndare som säger den andra saken. Jag, senaste åren som författare har jag också varit inbjuden som gäst ibland till så kallade debatter. Och då kan det vara så här, hej Maria Sveland, du mobbar kärnfamiljen, varför gör du det? Och så säger man, nej det gör jag inte. Och du, Hanne Kjöller, du tycker att hon mobbar kärnfamiljen. Ja, det gör jag, tack för att ni kom, hej då. Och sen så går man vidare. Och det blir så tråkigt, det händer liksom aldrig någonting. Och då så, och så har det inte alltid varit. Man lyssnar på gammalt arkivmaterial från Sveriges Radio, så kan man höra att en kulturdebatt kunde vara så lång så att meningsmotståndarna bytte åsikt efter halva tiden. Och det tycker jag är liksom det fina samtalet, när det blir så. Att man lyssnar på varann och så plötsligt säger man, jaha, men är det så du menar? Ja, men då kan jag fatta lite grann, då kan jag hålla med delvis. Alltså, det är så jävla trist, tycker jag, med det här positionerandet som vi har alldeles mycket. Så då började jag skriva böcker istället, därför att litteraturen är någon sorts ändå sista utpost, ett sorts frirum där man får utveckla resonemang och fördjupa, och saker får ta tid och ta plats och så. Och sen dess, jag kom med min första bok 2007 och den hette Bitterfittan, och är en sorts politisk personlig roman som handlar om problemen med att älska och leva jämställt i världens mest jämställda land, och det här glappet mellan de fina idealen och den krassa vardagen och praktiken. Och sen dess så har jag skrivit böcker faktiskt, och inte jobbat så mycket journalistiskt. Så det kan man väl säga.
Ja. Och bitterfittan, jag blev lite bitter av den, för att jag gick ingen, jag har precis släppt en pocket. Nu får du den här. Varsågod. Jag var precis på förlaget hämta den. Men innan jag gick in i en bokhandel, pocket shop, och skulle titta om den var där, då var inte den där. Men din bok från 2007, den var där.
Ja.
Fruktansvärt bitter. Bara kort. Men lite. Och är det lite ett misslyckande för dig att den är kvar? Alltså att den fortfarande är aktuell?
Ja, så skulle man väl kunna se på det. Men samtidigt så tänker jag att de där sakerna, de här mönstren, hur vi älskar och liksom organiserar våra liv och lever tillsammans, är ju så otroligt, sitter så fast och så djupt i oss, att det är liksom ingenting som man bara blir av med över en månad så, för att det kommer en bok, utan det är någonting som vi, jag menar, vi har ju en 2000 eller flera tusenårig historia bakom och dras med, där vi måste liksom befria oss och göra upp med våra könsroller, hur en mamma ska vara, hur en pappa ska vara, hur man ska vara när man älskar varandra, älskar med varandra, allt det där. Och det är ju jätte svårt, tänker jag. Det krävs ju på något sätt, det är ett heltidsarbete att liksom aktivt medvetandegöra sig om allt det här och försöka hitta vad som är liksom kärnan, så här, vad som är människan bakom allt det här liksom yttre dravlet som vi är påprackade och indoktrinerade med.
Är det kärnfamiljen som du menar i det här yttre dravlet?
Nej, jag menar överhuvudtaget könsrollerna, alltså den sexistiska socialiseringen som vi lär oss från att vi är barn. Liksom, vi
hur lär vi oss den som barn redan?
Ja, men det har ju att göra med allt. Alltså, allt ifrån skönhetsidealen för kvinnor till mansrollen som är så problematisk på många sätt. Där kvinnor får lära sig att vara nära sina vänner, prata om känslor, medan män tyvärr går väldigt ofta genom livet ganska ensamma. Idag pratade de på radion om att 70% av alla självmord begås av män. Det tänker jag är en sån där, en jättesorglig konsekvens av den sexistiska socialiseringen.
Ja, det är ju en förlängning av, och jag pratade med min genuspedagog, eller inte min, utan mitt barns genuspedagog, som berättade att man vet att när två flickor bråkar så är det sannolikt att då förskolepersonalen kommer och bara, hur var det här då? Och ska vi prata om det här? Ja. Hur känner ni? Vad händer? Om två män har en dispyt så anses den vara liksom ett litet krig och de bara skiljs åt. Lite som FN kliver man in då där och bara går nu åt varsitt håll.
Ja.
Och när jag har skrivarkurser, så ibland så är det väldigt hög medelålder, det är så pensionärer som kommer och ska skriva. Och då vet ju jag att de här männen har haft så mycket övertag hela livet. Förutom att de inte mixar med sina barn, så har de i alla fall haft högre lön och sådär. En större frihet och fått mer uppmärksamhet och mycket mer valmöjligheter än kvinnor i generationen. Men det syns inte. För där sitter kvinnorna som kan vara så här 65-70 år som fnittrande tonåringar och är så vid liv och dricker vin på kvällarna och skriver om sitt liv så det står härliga till. Men, och det är mest kvinnor. Men det är alltid någon man som kommer dit och bara, hej. Och nu tar jag en stel position här med hela kroppen som ett, liksom, ett kylskåp. Fast kylskåp har en funktion, man kan ställa i mjölken. Den här mannen, vad ska man göra med det här? Han är så stel och bara, jag har jobbat som ingenjör hela livet. Nu tänkte jag skulle skriva dikt. Om man vill gå fram och ta på honom och fråga, hur länge har detta pågått? Ganska länge, va? Ja, det kanske är optimistiskt lagt, men det kanske är för sent. Alltså det här övertaget som patriarkatet har givit de här människorna. Det syns.
Det fanns ju en fantastisk mansgrupp på 70-talet som hette Befria mannen. Som jag läste något gammalt protokoll som fanns från deras liksom, vad de ville. Och det, då började jag gråta för det var så jäkla vackert. Det var, Jan Guillou krossade den här lilla mansrörelsen genom en jätteförlöjligande och elak artikel som han skrev där han hade varit ute med dem. Det var så begreppet velormän skapades. Det var Jan Guillou som kom på det efter att han hade varit på en sån här lär känna dig själv man kurs.
Det var då skulle männen bejaka sina mjuka sidor i mjuka byxor.
Ja, och de här männen, det som är så fint med dem då, de för ett så här väldigt resonerande liksom, samtal med sig själva om alla om att så här, ja, vi måste inse våra privilegier och vår maktöverordning. Men vi måste också kunna prata om att vi förlorar på mansrollen i form av just nära relationer. Att vi bara dominerar och konkurrerar istället för att ta hjälp med varann. Och att vi har svårt att be om hjälp. Att det finns en massa skit som kommer med det där. Liksom. Och då tycker jag det var så fint just det där att de ändå så här kan... Liksom kunde både ha båda perspektiven samtidigt. Att se att män förlorar ju på sin egen maktordning också. Samtidigt som de har ju massa att vinna. De för ett sånt här fint resonemang och säger så här. Ja, det är väl som att säga att kapitalisten, det är synd om kapitalisten som måste förtrycka arbetaren. Det är klart att det inte riktigt funkar. Liksom. Men vi har privilegier, men vi förlorar också massa på det. Den här jättesorgliga... undersökningen som Kamratposten gjorde, kommer ni ihåg den? Mm. Den tycker jag, när de frågade 8000 barn i åldrarna 8-15 om vem de helst vill bli tröstade av när de var ledsna. Och på första plats så kom mamma och på andra plats kom vänner och på tredje plats kom fröken och på fjärde plats kom mormor eller farmor och på femte plats kom ingen och efter ingen på sjätte plats kom pappa. Och det är ju också en sån jättesorglig konsekvens, tänker jag.
Och det här var alltså inte på 1700-talet?
Nej, det var nu, liksom, några år sedan.
Det var några år sedan.
Ja, och det säger ju någonting. Så att jag tänker att det finns väldigt mycket skit där.
Är feminismen lösningen på det då? Om man är en man som då tycker att det är också den vanligaste dödsångern. På hospice gjorde man en undersökning. Vad är det man ångrar när man dör? Det är ju en sån sak. Och bara man inte ångrar över det här på dödsbädden. Vad ångrar folk då? Och det som var den absolut vanligaste ångern, det var männens ånger att de hade för lite kontakt med sin familj.
Ja.
Varenda man uppgav det. Och min fråga är då att alltså det är många män som känner sig skrämda och skeptiska till feminismen och FI då som inte har jättemånga procent väljare än så länge. Har feminismen missat de här männen?
Nej, det skulle inte jag säga. Däremot så är det klart att om det kommer en liksom rörelse som ifrågasätter någonting som har varit på ett visst sätt under många, många, många år. Jag menar, feminismen innebär ju att man ifrågasätter patriarkatet. Och man säger så här, vi vill ha rättvisa mellan män och kvinnor socialt, ekonomiskt, politiskt. Liksom. Så är det klart att det finns jättemånga män som blir rädda, som tänker att, jag menar, vi ska inte sticka under stol med att patriarkatet, eller om vi pratar om den värld, det samhälle vi lever i nu, gynnar män på många sätt, ekonomiskt också. Nu har vi pratat om på vilket sätt det missgynnar, men det är klart att männen Männen sitter ju de facto på liksom pengarna och makten, om vi ska hårdra det liksom. Och det är klart att det finns jättemånga män som blir oroliga, och många kvinnor också som blir oroliga över vad det här betyder, att man kan ifrågasätta och vända och vrida, och att en mamma kan längta lika mycket efter karriär och jobb som en pappa, och att en pappa kan längta lika mycket efter att vara nära sitt barn och vara hemma med sitt barn som en mamma. Alltså, det är klart att det där ställer till det för oss. Så att jag tycker inte att det är feminismen som egentligen faktiskt har någon sorts pedagogiskt uppdrag att liksom utbilda och lära. Åtminstone tycker jag inte det nu, därför att jag tycker att vi har ju ändå pratat om de här sakerna så himla länge, och all den här informationen finns ju väldigt tillgänglig. Sen upplever jag att det ändå finns vissa som helt enkelt inte vill förstå, som inte vill ta till sig den här kunskapen, som medvetet missförstår och liksom förlöjligar och säger, men ni feminister, ni är ju bara manshatare, eller ni feminister är ju bara extrema liksom, ja, allt
så,
vad vi nu
så
är.
Om man inte ska prata med dem då? Vad ska man,
jo, men
vad ska
man ska
då
prata
göra?
Med dem, men jag menar att det finns en strategi hos vissa män och en del kvinnor också, att liksom medvetet missförstå och misstolka feminismens budskap, så att vi blir tvungna att hela tiden backa bandet och börja om från början. Och då menar jag att idag i det här samhället så finns ju all kunskap tillgänglig. Det är liksom inte direkt några nyheter längre vad vi står för och vad vi vill. Och då om man på varje sån här diskussion eller i varje debatt eller vad det nu än, eller på en middag eller på en fest eller vad som helst, säger så här, vad vill ni egentligen? Är det inte så att ni bara hatar män? Och så ska man själv behöva säga så här, nej, det är inte så att vi hatar män. Och så ska man börja från början. Då känns det som att vi kommer aldrig vidare, för vi måste hela tiden vara kvar på den här grundnivån. Istället för att prata om konkreta lösningar eller politik. Eller liksom, vi måste ju vidareutveckla det liksom. Så jag kan känna att jag kan tycka att det är sorgligt att det är så pass många män som inte i solidarisk anda ställer sig vid vår sida, liksom systerligt och broderligt, och säger så här, självklart ska vi leva i ett samhälle där män och kvinnor är lika mycket värda och liksom där man tjänar lika mycket för samma jobb, och där är inte den ena som gör allt hushållsarbete medan den andra ligger på sängen och läser en härlig bok. Alltså, det kan jag tycka är sorgligt. Jag kan tycka att det är liksom hela tiden feministers ansvar. Det är, när man pratar om det lite så som du gör nu, då är det lite igen den där retoriken att det är feministers ansvar både att liksom formulera problemet och komma med lösningen. Och då kan jag tycka, jag kan bli lite häpen över många mäns, inte alla män, men många mäns ointresse för de här frågorna. Att inte män, jag menar, vi lever ju ändå tillsammans de flesta av oss, liksom, män och kvinnor, och har familjer, och vi är systrar och vi är bröder och vänner, och vi har lojaliteter och kärlekar med varandra. Att det inte är fler män som går med i den här kampen och kämpar för de här sakerna också. För som sagt, jag tror ju att hela samhället tjänar på att både män och kvinnor faktiskt mår bättre, att det blir en bättre värld om vi har ett feministiskt perspektiv som genomsyrar allt politik, allt vi gör och så vidare.
Mm. Vi går tillbaka till din debut här, Bitterfittan.
Ja.
Och det var ju en titel som väckte lite rabalder, och du försvarade din bitterhet. Du sa att det någonstans handlar om att ta tillbaks ordet bitter. Är det inte bättre att sluta vara bitter? Har inte tänkt på det?
Jo, men det jag sa, tror jag, eller det jag menade och det jag sa då, det var att när jag skrev den här boken så hade jag lovat mig själv att vara så ärlig som möjligt, att skriva precis allt.
Som du också ger intryck att det var, att det är en väldigt ärlig och naken bok.
Och då tänkte jag att jag kommer få så mycket skit för det här. Folk kommer bli förbannade och hata mig och bli jätteprovocerade. Och jag kommer bli kallad värsta bitterfittan. Så jag skojade med mig själv när jag skrev den och hade liksom döpt det här Word-dokumentet som jag skrev på till Bitterfitta-projektet. Och sen började jag tänka mer på det där projektet och tänkte så här, men vad är det att vara en bitterfitta då? Ja, men alltså att vara en bitterfitta, då tänker jag, det är inte bara att man är bitter, det är också att man är en fitta, det vill säga man är jävligt arg, tänker jag. Att de där två orden ihop är liksom någonting annat än att bara vara bitter. Och jag tänkte att det är egentligen en väldigt, väldigt sund reaktion i ett sjukt samhälle om man är kvinna. Att vara bitter och arg, därför att det finns väldigt, väldigt mycket saker att vara arg på och upprörd över om du är kvinna i den här världen. Och så tänkte jag att den traditionella kvinnorollen har ju varit den här martyren. Den kvinnliga martyren som liksom tiger, lider och accepterar sakernas tillstånd i tysthet. Som biter ihop
i hallen. Eller
ja,
på toaletten,
som biter ihop och går upp på rummet. Och då tänker jag att en bitterfitta är precis tvärtom. En bitterfitta tar sin ilska på allvar och använder den på ett konstruktivt sätt för att förändra världen. En kvinnlig martyr gör aldrig en revolution, men det gör en bitterfitta. Och jag tycker inte vi ska, liksom, vi ska lägga av med och pressa ner vreden som alla vi kvinnor rättmätigt bär. Därför att man blir förbannad om man är född kvinna i den här världen. Som sagt, en tredjedel av världens alla kvinnor utsätts för våld någon gång under sin levnad. Liksom, och så vidare och så vidare. Liksom. Vi lönediskrimineras, vi våldtas, vi mördas. Liksom. Det är klart att man blir galen och förbannad. Jag tycker det är helt otroligt att vi sitter här och är så pass psykiskt stabila som vi ändå är faktiskt.
Är du det? Är du psykiskt stabil? Jag tänker på det, allt hat och hot som du utsatts för.
Ja, precis.
Nej, men jag tänker också på en barndom som du har haft bakom dig som du också skriver om i bitterfittan, som kanske inte verkar ha varit en råmodell varken för kärlek eller självklar respekt.
Och den var nog lite normaldysfunktionell.
Normaldysfunktionell? Alltså bara det? Är inte det ett symptom på att det inte står rätt till? Dysfunktionaliteten som normalitet. Så det är din uppväxt det.
Precis. Jag tänker ju att alla som säger att de har en lycklig barndom ljuger.
Ja. Så ditt halsband skulle också kunna säga trust no happy one.
Det skulle kunna säga. Trust no person.
Har du svårare att lita på människor som utger sig för att vara lyckliga? Som verkar lyckliga?
Nej, det har jag inte. Men om man säger så här, jag har haft en sån fantastisk lycklig barndom. Då tänker jag alltid så här, herregud, du borde nog gå i terapi, tänker jag.
Gör du det?
Jag har gått i terapi jättemånga gånger.
Precis. Precis. Många tänker att man ska gå i terapi för att man inte är lycklig. Men du tänker att man ska gå dit om man är det.
Nej.
Vilken terapeut går man till då? Slår man gula, jag har mitt problem, jag är lycklig. Vad kostar det? Kan ni rätta till det? Finns det någon tablett? Ja, det finns det väl.
Nej, men inte om man bara är lycklig. Men om man säger att man har haft en lycklig barndom.
Okej, så att det är lycklig att vara ny, men det är inte okej att vara lycklig.
Nej, men
som
jag
liten.
Jag tänker att barndomen per definition är tuff. Mm. Oavsett om du har superfina, kärleksfulla föräldrar så innebär liksom barnläget att du är i en otrolig underlägsenhet, utsatt position, inte bara av dina föräldrar, av hela vuxenvärlden, skolan, vänner. Mm. Så därför så är det ju knepigt för de allra flesta av oss, och de allra flesta av oss kommer ju från familjer där föräldrarna har försökt att göra så gott de kan, men liksom, det finns en...
De kanske gjorde 3-minuters-modellen.
Vad är det för något?
Det är att man låter barnen skrika.
Aha, gör den där fem...
Vara självständiga.
Ja, precis, det finns många saker man kan göra fel som förälder.
Ja.
Jag har inte svårt att lita på lyckliga människor. Vad nu lyck? Men det är egentligen ett ganska ointressant begrepp. För vad är
du använder, det är intressant, för att jag har hört att du har sagt någon gång att du inte vill definiera ordet lycka. Samtidigt är ju lycka ett ord som du använder.
Ja, men det är svårt tycker jag.
Och nu tycker du lite ett ointressant begrepp.
Nej, det är väldigt svårt egentligen. Ointressant kanske inte det, men det är ju egentligen väldigt svårt att prata om lycka. Vad är det? Då måste vi börja där. Det får vi hålla på en timme om det först.
När är du som lyckligast?
Det kan vara en tisdagskväll när jag har hämtat barnen från skolan och de sitter och bubblar vid bordet medan jag lagar mat och jag känner en sån där inre tillfredsställelse. Det händer inget speciellt. Alltså det är ingen fest på gång. Det är inget, jag har inte vunnit något pris. Alltså det är ingenting speciellt som har hänt. Och man bara känner det här inre lugnet och liksom någon sorts glädje över att livet bara är. Då det kanske är det närmaste lycka, vad nu det är. Liksom. Mm.
Som... Det låter som att det är tillfällen när du, där din hjärna är lite lugn. Och...
Ja, men där man inte behöver de här kickarna också, tänker jag. Jag menar, det är lätt att vara lycklig om man är på solsemester i Grekland. Eller om
då
man...
snackar vi kick, nämligen.
Ja, då för mig är det en kick.
Vad är dina kickar?
Ja, många kickar. Ja, till exempel att solmissbruka och sträckläsa böcker kan jag tycka är underbart. Eller träffa vänner och äta en god middag. Eller dansa. Eller ja, massa saker.
Kan du få, du är också till Sveriges farligaste kvinna.
Mm.
Av vem?
Det var ett gäng hatare på Flashback som uppmanade... Flashback, vet ni vad det är? Det är ett sånt här... mörkt forum på nätet där...
Nätet, då menar hon alltså internet för er som är lite äldre. Och för er som är ännu äldre så menar hon alltså då det är på datorn. Skrivmaskinen.
På det här World Wide Web så går man in. Och då finns det någonting som heter Flashback som där det samlas, det är allt möjligt. Då kan det vara så att någon lägger ut och säger så här: är det någon som har något skvaller om Charlotte Perrelli? Och så bara startas det en tråd med 20-11 000 kommentarer.
Vem är farligast? Och så blev det
ja,
det.
Och då var det någon som la ut så här: kom igen, nu är det dags att utse Sveriges farligaste kvinnor. Och så var det några rader då om så här: de har inte bara, de är liksom, jag kommer inte ihåg allt vad det stod, men de är vidriga och de är liksom en fara för samhället, verkligen.
Och, fick du en kick då? Och,
ja, då blev jag faktiskt väldigt glad.
Eller blev du rädd? Du blev glad?
Nej, då blev jag väldigt glad. Och då nummer ett på den här listan, det var 100 kvinnor de listade, varav 97 var mina nära vänner. då var jag nummer ett.
Tränar du kampsport eller något sånt?
Ja, inte nu längre. Jag gjorde det ett litet tag.
Du tränade vad då?
Ja, ett tag så gick jag på Krav Maga.
Vad är det?
Det är en israelisk självförsvars, väldigt hård.
Du får väldigt spännande leende nu när du pratar om det.
Ja, nej, men det här är lite hemliga saker. Nej, men jag har gått på liksom olika former av självförsvar och
är inte det lite grabbigt då?
Jo,
men jag har ingen kompis som tror jag håller på.
Fast med. Det var
håller alla 97 på med såna här.
Det var en väldigt speciell person eller speciell period i mitt liv där det var väldigt jobbigt, där det var massa stök i form av hot och hat. Och då var det en kompis till mig som sa: du borde gå och bara så här, träna upp dig så att du känner att du inte behöver vara fysiskt rädd. Att du liksom känner att om du blir attackerad så kan du med några enkla grepp liksom. Och så att det var liksom också en sorts terapi för mig att lära mig att inte, att lära mig att slåss. För som tjej så har man väldigt sällan fått liksom prova på det. Att utan min reaktion om någon attackerar mig är att jag blir tyst och liksom så här rädd och tillbaka. Och det tror jag väldigt, jag delar det tror jag med väldigt många tjejer och kvinnor.
Och mig.
Och dig kanske, och en del män. Men, och då tänker jag att i en sån situation kan det vara skönt att man bara har provat hur det känns och slå riktigt hårt. Och prova sin egen kraft och se att och det finns vissa knep man kan ta till. Som gör att jag inte känner mig helt hjälplös om någonting skulle hända. Och i den här perioden som var väldigt tuff liksom, så var det väldigt skönt. Och det var också väldigt skönt att få utlopp. Om alla som har gått någon gång och boxats på sån här boxningspass. Det tycker jag också kan vara skitskönt. Där man bara står och slår liksom. Mm. Och att man får ut väldigt mycket.
Har situationer uppstått där du behövt knyta händerna eller...
Nej,
göra dig beredd på det.
Nej, tack och lov. Inte på riktigt. Mm. Utan bara då i såna här träningssituationer. Liksom.
Jag kommer ihåg när jag var tonåring då. Och det var på 80-talet. Och jag var då inte en normal kille. Utan en sån som kallades bög. Som jag inte hade, som inte betydde väl någonting om sexuell läggning. En gång fick jag stryk för att jag satt och hånglade med min flickvän.
Då var du bög.
Jävla bög. Och jag bara, okej, okay, ni får väl, och skulle du bli en riktig homofob får du fan läsa på. Sen förstår jag att bög liksom snarare betyder du är annorlunda.
Ja.
Och under tonåren så vet jag att så fort jag åkte till stan så var jag beredd på kanske inte att få stryk men att utsättas för hotet om stryk.
Mm.
För jag blev väldigt duktig på att stå så stilla så att de glömde bort. Nej, men att inte provocera fram den här.
Mm.
Det här slaget liksom. Sen försvann ju den rädslan i mig när jag kunde flytta därifrån och blev äldre och sådär. Är det en rädsla du känner igen som kvinna av att röra dig på gator i det offentliga rummet, att det finns en vaksamhet att du när som helst kan behöva använda det du lärde dig på det israeliska försvaret?
Mm, absolut. Nej, men det har jag ju känt jättemånga gånger. Alltså från att jag var, när man överhuvudtaget började röra sig fritt, när man kanske var 13 eller något, när man började vara ute på kvällar och cykla hem genom mörka parker och ödsliga gator och så. Absolut, det känner man ju. Och det är ju så sjukt, vi är så vana vid det. Vi tänker ju knappt på det längre. Utan det är, vi har ju på något sätt avtrubbade det här våldet som finns i alla flickor och kvinnors närhet. Det här, just det våldet, den typen av våld och våldet i nära relationer, det är ju någonting som vi har fått lära oss att det är på de premisserna du föds in i den här världen. Att om du är flicka eller kvinna så kan det hända saker när som helst. Och följ
samtidigt
inte med
så vet man
okända.
Att det är unga män som faktiskt får de mesta slagen.
Ja, men då är det är en annan typ av våld. För att det våldet sker ju i krogkör eller på krogen när män är fulla och börjar mucka. Mm. Det här våldet som kvinnor utsätts för, det sker för det första i nära relationer. Mm. Och för det andra så sker det oprovocerat när vi just bara är på väg hem en onsdagsnatt eller vad som helst. Liksom.
Jag tänker att det är någonting som är, det finns ju en bitter kuk då i mig. Mm. Alltså vi har ju det gemensamt att vi har barn och hållit på med kärnfamilj och sen skilt oss. Och jag tror att vi också delar, eller jag kan i alla fall känna att och jag tror att du har skrivit, eller du citerade Bröger, att kärnfamiljen är en organiserad form av icke-liv. Ja, det tycker jag också är. Fy fan, liksom, vilken dålig uppfinning om man förstår att den är på väg att fasas ut och är ganska ny historiskt. Liksom. Jag känner mig väldigt inlåst i begreppet man, liksom. Och nu så känner jag i och för sig också då att om jag ska inleda en ny relation, det kanske inte kommer att gå så bra. För att jag känner att jag vill inte ställa upp på det där. Man, som väldigt mycket är något som händer i mitt eget huvud. Och det kanske kommer att göra så att jag aldrig får någon längre nära relation. Och då får det liksom vara så.
Vad är det du tänker när du inte får ställa upp, alltså när du inte vill ställa upp på begreppet man? Vad betyder det?
Jag känner ett krav på att jag ska vara bättre än henne på att försörja, betala räkningar, ordning och reda. Jag känner ett krav på att jag som ändå ska vara den stabila. Jag känner ett krav, och det här kan verkligen bara vara inbildningar, på att jag ska liksom, jag kan visa svaghet, men inte för mycket och inte mer än henne. Jag kan också känna nu att det är, om du tycker det är svårt att formulera vad lycka är, så har jag just nu, jag skiljer mig i somras, svårt att formulera vad det här är. Men jag kan känna mig liksom som att, alltså jag är ju inte man, jag vill vara en hoppande liten flicka eller en skrattande pojke på något sätt. Och gå med på de här vuxenrollerna. Alltså könsroller också, vuxenroller som jag allt mer intresserad av. Är det någonting du kan känna igen, att kärnfamiljen satte in dig i en box av kvinna?
Gud ja, men jag tror, jag måste bara säga apropå det du säger, att jag tror att det är jättemånga, både män och kvinnor, som känner sig jättetrötta på de här ganska ytliga, fyrkantiga ramarna som finns kring hur en kvinna ska vara, hur en man ska vara. Så jag tror inte du kommer ha några problem att träffa. Jag tror att det finns jättemånga som just brottas med och vill bryta upp och vill vara större än
men
så.
Precis, vill bryta upp. Men jag kan känna att det finns en sån skillnad i det man vill och i det man faktiskt är. Eftersom det inom mig finns liksom massa saker jag har ärvt. Och hemskast av allt är när det är omedvetet. Och när jag kan upptäcka det hos min kvinna att shit, någonstans är hon lite som sin mamma och har hennes förväntningar på vem jag ska vara. Och jag upptäcker att jag också har det på mig själv. Att nu får jag väl ändå rycka upp mig. Alltså det är så här ledordet på något sätt. Att män ska rycka upp sig liksom för mig. Men nog om det där att kärnfamiljen är ett haveri, tycker jag. Och vi ska snart sluta. Och det här är ju katastrofalt. Jag är nu intresserad av framåtrörelsen. Så där, va? Vi skippar den här grundkursen som du så trött på att tjata om. Vad problemen är och så. Och jag vet att du träffade Susanne Brøgger. Som var din idol. För länge sedan. Ett möte som jag är jättenyfiken på. Men Då frågade hon dig, 2004 kanske?
Ja, 2000 någonting sånt, ja. Fem.
Hon frågade dig, hur vill du ha det då?
Ja.
Hur vill du leva då?
Ja.
Och du sa att jag håller på att tänka på det.
Ja.
Och sen så började du gråta.
Ja.
Och sen kände du det här gått skogen för du var journalist.
Ja.
Ja. Och sen så sa hon, ja men det kan du ju få lov att göra. Nu har du ju fått tänka då lite, 10 år.
Mm.
Så vet du det. Hur vill du leva, Maria?
Ja, men jag tänker att jag har fått någon sorts ödmjukhet inför att livet ändå kan bestå av många olika perioder. Att man i vissa perioder kanske man vill. Jag levde i kärnfamilj med 2 barn och samma man i 15 år. Och från att jag var 20 till att jag var 35 liksom. Så efter det så liksom kom det en ny period i mitt liv där jag fortfarande befinner mig, där jag inte är sugen på det liksom.
Trust no man.
Ja, trust no man, förutom till vissa saker som de är bra på.
Åh, oh, spännande. Vadå?
Men vi ska inte.
Nej, det får vi inte. Nej, men, ska vi? Nej,
men
nej.
Men det, så att det, och då tänker jag att det, just nu lever jag det liv jag verkligen vill leva. Just de här sista åren har varit de roligaste i mitt liv.
Varför då? Hur
och de mest utvecklande. Jag har levt själv med mina barn varannan vecka. Vilket har gjort att jag har, jag menar, det som händer när man går in i en relation är ju också att man blir, du blir väldigt nära och du liksom, man formar sig och man, det liksom är en sorts ömsesidig dans sådär. Det är lätt att, eller jag har i alla fall haft lätt att tappa bort mig själv i relationer. Och nu när jag har levt själv i 4-5 år så har jag känt att det är de mest lärorika åren i hela mitt liv. Alltså jag har lärt mig så mycket om mig själv. Man måste hantera, man kan inte gömma sig bakom relationen på gott och ont. Om du är glad så är det liksom, det är inte någon annan som har gjort dig glad, utan det är på något sätt du själv. Och om du vaknar mitt i natten och är ledsen så finns det liksom ingen där direkt som kan trösta dig, utan du får ta tag i dig själv och vara i det. Och också se att jag tycker om att umgås med mig själv. Det visste inte jag. Men jag tycker att jag är så jävla härlig att vara med. Och att jag kan tycka att det är väldigt mysigt att vara så här, när man är själv en kväll. Och bara gå runt och tänka och lyssna på musik och läsa och skriva lite. Och att det inte finns någon annan där som man interagerar med liksom. Och sen tänker jag att det kommer komma någon annan period där man kanske blir sugen igen på att gå in i någon relation. Men det vet jag inte. Men just nu så känner jag bara att jag är, som sagt, är då väldigt tillfredsställd med det här liksom.
Är det någon slags, eller någon slags kontroll sådär? Det är lättare att kontrollera en kärleksrelation som bara består av en själv. Det är ju inte helt lätt det heller, men det är lättare.
Ja. Jag vet inte om det är kontroll. Ja, men jag tror också det handlar om mönster. Och det behöver inte direkt vara könsbundet. Men i mitt mönster så ligger det väldigt mycket att ge väldigt mycket i en relation. Så att jag nästan tappar bort mig själv. Mm. Och då kan jag tycka att det är väldigt bra för mig att jag märker att jag helt enkelt har väldigt mycket energi över när jag inte är i någon relation.
Jag är ju väldigt mesig där i en relation. Mm. Och det tycker jag är det sköna om man slipper den här relationen då.
Mm. Är du konflikträdd?
Ja, märks det.
Nej, jag bara frågar.
Ja. Ja, jag är konflikträdd. Och jag gillar inte det ordet, konflikträdd. Det tyder på något svagt.
Mm, vad tänker
vad är
du
det som
att
det är? Så jävla bra? Man, alltså, vad är motsatsen till konflikträdd? Det är ju Israel och Palestina. Jag är verkligen konflikträdd och vill vara till lags. Och jag vill bli omtyckt eftersom jag någonstans kommer från en barndom där det inte var en självklarhet.
Mm.
Så att jag bär det med mig. Mm. Och jag tänker att det kanske är lättare att tycka om mig om jag gör som de vill att jag ska göra. Det är den då.
Det.
Just det du sa, nämligen lätt att tappa bort sig i en relation.
Mm.
För mig var ju skilsmässan som att komma hem, tillbaks. Alltså, det var motsatsen till skilsmässa på något sätt.
Mm.
Det var någon slags helhetens mässa.
Mm.
Hänger du med?
Mm, jag tror det. För mig var det en annan resa, för du vet, jag hade ju levt från att jag var 20 till att jag var 35.
Så du blev ihop med en fullständig främling där i någon bemärkelse?
Ja, lite grann.
När du var 35.
Ja, det var ju verkligen att upptäcka vem jag var utanför en relation.
Och det var en främling som du kom att tycka om väldigt mycket.
Ja.
Det är ju grattis.
Självgott. Ja. Det är jag och Björn Ranelid. Jag och Jan Gio.
Det är ni tre.
Det är vi tre.
Det är ni tre.
Vi tycker om oss
men inte
själva.
Ihop. Det är inte så. Det är inte så att ni har så
ihop.
Öppna relationer.
Vi, tack och lov, inte ihop.
Vilken trekant.
Ja, verkligen.
Tror du att patriarkatet har ett behov av äktenskapet? Det här är en fråga som du ställde till Susanne Brøgger som var din idol.
Mm.
Hon var nästan en slags intellektuell modersfigur.
Mm.
Du fick äntligen träffa henne som radiojournalist. Du blev besviken.
Mm.
Bland annat på vad hon svarade på den frågan som du ställde. Tror du patriarkatet har ett behov av äktenskapet? Det frågade henne.
Mm. Därför att hon skrev ju i Fräls oss ifrån kärleken från 75, så är ju det en kritisk en uppgörelse med kärnfamiljen, där hon just skriver om hur vårt samhälle är liksom, har inrättat den här tvåsamma kärnfamiljen, alltså rent konsumistiskt för att vi ska konsumera mer, och hon gör upp med den helt. Och sen så har ju hon levt ett annat liv. Sen gifte hon sig ju, under många år så levde hon ju så och var kritisk mot allt det där. Och sen så hittade hon någon kärlek och tror jag gifte sig och skaffade barn och levde länge med honom. Och jag skriver ju också i Bitterfittan om det här mötet med henne, att jag menar, det var ju extremt naivt av mig. Jag menar, hon måste ju vara för det första skittrött på alla sådana som jag som har kommit och knackat på hennes dörr genom de här åren. Och just gjort henne till någon sorts sådär.
Precis,
idol.
Hon skrev boken när hon var ungefär 28 och du träffar henne när hon är närmare 50.
Ja, mer. Hon var nästan 60 tror jag. Någonting.
Ah.
Ja. Och då,
precis, 58. 30 år efteråt.
Ja, någonting. Ja. Så att hon var ju liksom skit... Ja, det måste ha varit jättetråkigt för henne. Eller hon måste ju vara... Hon var ju väldigt snäll att hon överhuvudtaget tog emot mig och tålmodigt bemödade sig om att svara på de här
frågorna. Men vad svarade hon på den här frågan? Vad svarade hon? Kommer du ihåg det? Tror du på att jag har ett behov av äktenskapet?
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt vad hon svarade. Hon svarade väl någonting med att hon tyckte att det är lika svårt att leva ensam som att leva två, kommer jag ihåg att hon sa. Och att...
Att fria relationer kan vara lika komplicerade,
ja,
som kärnfamiljsrelationer.
Precis.
Och hon pratade också om att man som ung är det lätt att hänga upp sig på strukturer, hur relationerna ser ut, men att det snarare kanske en inre företeelse där med frihet på något sätt.
Ja.
Men nu vill jag att du ska, du minns inte hennes svar, så dåligt var det. Nu får du chansen att ge ett bättre svar själv. Tror du patriarkatet har ett behov av äktenskapet?
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Av äktenskapet så som det ser ut. Liksom. Det vill säga att vi ska leva... Det är ju en parentes i mänsklighetens historia att vi lever i små enklaver på det här sättet som kärnfamiljen. Jag menar, så har människor aldrig levat tidigare i mänsklighetens historia. Vi har ju alltid levat i större sammanhang.
Ja, storfamiljer
på något sätt. Och jag menar, jag tycker det verkar jättejobbigt att ha, om jag skulle ha en svärmor och en mamma i samma våning. Det är kanske inte det man är ute efter. Men jag kan ju tycka att vi liksom skulle kunna tjäna på att våga leva på andra sätt också. Liksom. Det finns ändå väldigt mycket stigma kring skilsmässa fortfarande. Fastän det har varit möjligt, åtminstone sen 70-talet har det varit praktiskt möjligt. I form av att det var då som man tog bort sambeskattning och byggde ut en barnomsorg och så.
Ja, lite innan dess hade ju kyrkan som vi nu sitter i på något sätt till uppgift att, alltså, man fick betänketid. Man sa att man ville skilja sig och sen fick man möta en präst vars uppgift var att få honom att ändra sig.
Ja. Ja, men precis. Att det har, och det där har vi ju inte, det där är en sån här klassisk grej där samhället har utvecklats mer, men våra inre känslor och vår inre liksom, våra inre tankar kring skilsmässa sitter ändå väldigt fast kvar i oss. Att det finns ändå någon uppdelning av att så länge du är gift så är du socialt lyckad. Så upplevde jag det i alla fall när jag skilde mig, och när jag skilde mig så var jag lite misslyckad. Och det där liksom så. Så det,
men du känner
jag att...
du inte lite misslyckad då?
Nej, tvärtom. Det var ju det som jag inte gjorde. Jag kände ju tvärtom att jag var jättemodig som vågade bryta upp från en relation trots
som var misslyckad.
Trots, eller? Men misslyckad, men där man inte har det bra tillsammans helt enkelt.
Ja.
Liksom. Och det, då kände jag att jag var väldigt stolt över det och att jag kände mig väldigt stark och modig som vågade göra det, trots att det innebär en massa, det kommer en massa dåligheter med det, alltså man får sämre ekonomi, man, det är tuffare på många sätt liksom. Man bryter, man skadar, höll jag på att säga, det gör man inte, men man, för, liksom, det blir jobbigt för barnen, en ny situation som barnen måste ta hänsyn till och hamna mitt i det här varannan vecka livet. Alltså det finns ju massa sådana jobbiga saker med
skuld.
Att bryta upp.
Känner du skuld någonstans? Absolut. Under för att du skrev en antologi, eller skrev en antologi som en regissör som heter Happy Happy, som handlar om skilsmässor.
Precis.
Själv skrev jag en bok, Kärlek, hur fan gör man, innan jag blev ihop med någon som jag kunde skilja mig från. Men skuld också, det var inte bara happy happy. Det
nej, 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 skuld. Jättemycket skuld. Och att jag ändå trots det vågade ta det här beslutet, liksom, det kändes ju verkligen inte som ett misslyckande.
En annan fråga som du ställde till Sandberger, vad svar du blev besviken på, för att jag tror hon började prata om tacksamhet.
Mm.
Känner du till några lyckliga par, frågade henne.
Mm.
Och sa jag, mitt och andra, vad svarade du på det idag? Känner du till några lyckliga par?
Nej, jag har inte, jag måste tänka nog ganska, nej, inget sådär som jag kommer, jag kanske har några som jag tycker verkar ha det ändå ganska bra.
Ganska bra?
Ja, men det man tänker så här, det är liksom, de samarbetar, det är fint, det är liksom inte massa bråk, det är liksom snällt och lite kärleksfullt, men jag känner ju, då måste jag tänka noga om jag ska tänka efter om jag känner något par där jag bara känner så här, gud, ni är så... Ja, men min bror faktiskt. Han och hans tjej. De har varit tillsammans ändå nu, vad är det? Kanske 7 år eller någonting. Och de skulle jag säga är... Ja, de kanske är ett av de par som jag känner verkligen, verkligen är kärleksfulla. Det finns en passion, det finns en respekt. Och de ändå liksom ger varandra väldigt mycket space, liksom, egen tid. Och
du är ju klassresenär, du växte upp i ett hem utan böcker. Mm. Eller utan bildning, pengar men ingen bildning. Lite pengar i alla fall. Det gjorde jag också. Nu är det väl sällan vi befinner oss i ett rum utan jäkla massa böcker. Din bror då? Alltså jag inser den här lyckliga relationen, den relation som går upp i dig nu som den lyckliga, befinner den sig i den sfär som jag tänker mig att du lever i? Alltså du är personligen vän med de 97 farligaste kvinnorna, någon slags, du tillhör någon slags intellektuell feministisk elit. Ja, din bror, alltså, men det är inte där du hittar den här lyckliga relationen.
Jo, men alltså de är ju, hon har gått konstfack och han har utbildat sig hur länge som helst och jobbat.
Så han är också klassresenär.
Folkhögskolelärare. Ja.
Folkhögskolelärare. Ja. Det är inte så hippt kanske.
Jag tycker det är väldigt hippt i form av att det bygger på någon så här väldigt ideologisk övertygelse om folkhögskolans mening och hur viktigt det är att det finns folkhögskolor och så.
Vad är du mest stoltast över att ha skrivit själv?
Det är så svårt, för man har ju lojaliteter med alla sina böcker, tycker jag. Men alltså, det är klart att Bitterfittan, att jag får mycket brev fortfarande som handlar om att folk har läst den, och då jag blir gladast över, det är de som skriver att nu har jag och min man läst den här, jag tvingade honom, men nu har han läst den och nu kan vi inte sluta prata, vi har diskuterat hela natten. Och då känner jag att jag blir att det är typ, kanske är det finaste betyget man kan få som författare, om ens böcker får folk att börja prata.
Verkligen, jag har också läst senast idag att de relationer som uppger att de är lyckliga, det är de som spenderar mycket tid tillsammans och exempelvis pratar.
Ja.
Så din Bitterfitte bok kanske då på något sätt minskar skilsmässorna?
Ja, det kanske gör helt motsatt effekt.
Nu tyckte jag det blev så här härligt, en härlig yrsel, en paradox i luften.
Ja.
Har du med dig någonting som du är extra stolt över att skriva? Jag vet att jag frågade om du kunde.
Frågade, precis. Alltså, du sa så här, någonting som du är extra stolt över, eller någonting som du, typ du sa så här, det kan vara dagbok eller någonting som du tycker har varit så här, antingen som har påverkat många andra eller någonting som du tyckte var känsligt, eller liksom du sa något sånt där.
Exempelvis att det vissa rader är svåra att skriva, en dag har man skrivit dem plötsligt.
Stolt över att jag vågade skriva.
Vad blev det då? För nu har du någonting där i handen.
Ja, men för då har jag med mig då Happy Happy, den här, en antologi om skilsmässa som kom utifrån att jag och min vän Katarina, vi skilde oss ungefär samtidigt och satt och pratade jättemycket om omgivningens reaktioner. och hur konstigt det var att vi tyckte det var så konstiga förlegade reaktioner. För man tänkte, vi var så här lite tagna på sängen och tänkte, men herregud, alla skiljer sig ju. Och att det ändå fanns så mycket av den här, ja, men stigmat och skuldbeläggningen och svartmålningen. Och då så sa vi att, då letade jag efter litteratur, som jag alltid gör när jag är i en livskris, och som på något sätt skulle kunna hjälpa mig i där jag befann mig. Och hittade ingen. Jag tyckte all litteratur som handlade om skilsmässa var väldigt endimensionell, och han var väldigt fokuserad på så här, så tar du dig igenom det här jobbiga liksom. Och det var väldigt lite som var peppande och som pratade om den glädjen man också kan känna i en skilsmässa. Det är klart att det är jättesvårt att bryta upp, men det finns, eller åtminstone för mig så fanns det också massa stunder som var härliga och liksom roliga och peppiga liksom. Så då sa vi, men man borde göra en sån bok som det syftet med den här boken då var att vi skulle 10 kvinnor, det är bara kvinnor i den här, vi tänkte männen får skriva sin egen så, om de vill, men vi gör inte det åt dem, utan vi skriver om kvinnorna, och så skriver vi om de stunder där vi liksom hittade kraft och styrka.
Och vad skrev du då? Jag är otålig nämligen.
Men jag måste berätta liksom bakgrunden då, och då är det, då skrev vi det, och tanken var att det skulle liksom peppa och stötta alla som har gått igenom en skilsmässa eller står inför att gå igenom en skilsmässa. Och då så tänkte jag att jag skulle försöka vara lite ärlig då, nu när du frågade om vad jag skulle läsa. Så jag tog med någonting som jag tyckte var ganska svårt att skriva, som kändes väldigt självutlämnande.
Mm.
Och det gjorde den här texten som är mitt bidrag i den här antologin. Och då är det på slutet av min text då, och då är det så här att då har jag skrivit bla 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 om allt som händer när jag skiljer mig och de här liksom mötena jag hade, hur jobbigt jag tyckte det var att berätta för min mamma till exempel, som inte tog det så bra.
Hon snöpte på munnen och blev lite tyst.
Ja, hon blev väldigt tyst. Ja. Och liksom, ja men allt det här, hur, massa sådana jobbiga saker, men också de här känslorna när man pratade med vänner och kände så här, gud jag får hångla med vem jag vill, så här, gud vad roligt. För som sagt, jag hade ju då varit gift med samma man i 15 år, så då kan ni tänka er. Jo, och då så på slutet i den här boken så är jag, då har vi hyrt ett hus tillsammans i Grekland som jag och min dåvarande man alltid brukade hyra tillsammans med vänner. Och så hade vi tänkt den här första sommaren som skilda att vi skulle dela upp det då, så att jag skulle vara där först 8 dagar eller 9 dagar med barnen de här vännerna. Och sen skulle Olof komma dit och vara där typ 2 dagar eller något tillsammans. Och sen skulle jag åka vidare till en annan ö själv och han skulle få vara kvar med barnen de andra 8 dagarna. Så att barnen fick en kontinuitet och sådär hade vi tänkt. Liksom, att det är väl bra. Liksom. Och då så kommer Olof dit och då plötsligt så drabbade liksom den stora ångesten mig när vi gick omkring där i huset tillsammans det här dygnet som vi skulle då vara där tillsammans. Då läser jag det då. Ja. När vi båda gick omkring där i huset som vi gjort förr var det plågsamt tydligt att allt nu var annorlunda. Tillgjorda spända leenden, meningslösa ord i artigt tonfall som fick mig att vilja skrika högt för att det skorrade så falskt och skar så djupt. Som om vi bara var bekanta. En lika absurd situation som om någon du känt och älskat i 15 år plötsligt går och dör. Det gjorde ont. Kanske var det första gången på hela den våren som jag kände sorgen över skilsmässan. Inte så att jag ångrade något eller ville att vi skulle bli tillsammans igen. Bara sorg över det som nu var över. Sorg över det som varit. Jag gick upp i skuggan ovanför huset medan de andra fixade middagen och lät tårarna komma. När jag väl börjat gråta så gick det inte att sluta. Visst hade jag under våren gråtit över saker som varit jobbiga, men det här var en annan gråt. Det här var den stora sorgens gråt. Vemodig, stark och omöjlig att hejda. Allt skulle ut. Jag grät i flera timmar och var tvungen att gå in på mitt rum och stänga dörren för att inte barnen skulle se och bli oroliga. Till slut lyckades jag stoppa gråten lite grann, men resten av kvällen och nästa dag låg den och skvalpade nära ytan innanför mitt bröst och tvingade mig att anstränga mig för att den inte skulle välla upp igen. Min färja gick nästa kväll och när jag sagt farväl till barnen, tårdrypande och full av separationsångest, satte jag mig på kajen och såg ut över havet. Det var så vackert att det gjorde ont. Jag smsade hjälp till Katarina som genast ringde upp från en annan färja, den mellan Gotland och Stockholm. Du måste tillåta dig själv att vara i sorgen, Maria. Att du känner sorg är bara ett tecken på att du fungerar. Det är bra. Smärta är en nödvändig del av livet. Vem fan vill ha feel good romaner liksom? Jag snörvlade tillbaka och höll med. Visst var det så. Utan smärta vore jag ingen hel människa. Smärtan fanns där alldeles bakom lyckan. Färjan mellan Kittnos och Sifnos åkte rätt in i den glödande solnedgången. Jag satt på en vitmålad bänk på övre däck där den ljumma luften smekte mitt ansikte. Havet fånade sig fåfängt i sitt glittergnister och medan tårarna fortsatte rinna bakom solglasögonen kände jag en intensiv lycka mitt i smärtan. Bredvid mig satt en kvinna med två små sköldpaddor i en plastlåda. Hon log mot mig och jag log tillbaka så gott jag kunde bakom tårarna. Strax därpå reste hon sig och gick iväg till den lilla baren som fanns längre bak på däcket och kom tillbaka med en öl som hon utan ett ord sträckte fram till mig. Jag tackade henne och sa att hennes sköldpaddor var fina. Hon nickade och sen satt vi tysta resten av resan och stirrade ut över havet. En gladhet dansade allt vildare i mitt bröst när jag insåg att jag faktiskt var på väg till en vacker grekisk ö och ett ensligt pensionat uppe bland bergen där jag skulle leka att jag var Leonard Cohen och få tid och ro att skriva, läsa, sova, tänka. Om bitterfittan var en sorgesång över äktenskapet skulle det här bli min glädjesång över skilsmässan. Jag drack min kalla öl och lyssnade på Joanne Newsom som sjöng om goda dagar och tänkte att så här lycklig var det länge sedan jag var. Den insikten fick mig att gråta ännu lite mer.
När många män skriver skilsmässoromaner så kommer det lyckliga slutet när de träffar nästa kvinna. Har jag tänkt på. Men du träffade dig själv.
Ja.
Där på båten. Och nu är du här och nu kommer min sista fråga. Vad tror du på?
Jag tror på kärleken. Alltså den riktiga kärleken. Den som inte är kidnappad av Hollywood och romantiska föreställningar. Alltså kärleken. Då menar jag inte bara den sexuella romantiska kärleken utan den otroliga villkorslösa kärleken man kan känna till ett barn, till sina barn eller till sina vänner eller till en förälder eller en bror eller en syster. Och att kärleken är den kraft som på allvar får oss att vilja göra gott. Därför att det ligger i definitionen av kärlek att man vill den man älskar allt gott. Så jag tror att ju mer vi känner kärlek, desto mer solidariskt och rättvist samhälle får vi.
Ja. Words by Sveriges farligaste kvinna. som har halsband och pistoler, men en längtan som handlar om dess motsats. Tack så himla mycket.
Tack för att ni lyssnade.